Hej och välkommen till Meditera Mera. Den här podden görs av mig, Axel Wennhall, och min kollega Gustav Nord. Sedan starten 2018 har vi träffat några av Sveriges och världens främsta meditationslärare, psykologer och forskare för att lära oss mer om hur meditation kan bidra till ett mer närvarande, medvetet, meningsfullt och kärleksfullt liv. Jag vill ta dig tillbaka till 2018 då jag och Gustav gick och pratade om vad vårt mål med podden var precis innan vi skulle släppa vårt första avsnitt. Gustav hade precis redigerat en podd som hette Utbildningspodden och som hade lyckats nå 4000 nedladdningar. Och jag minns att vi sa till varandra att om vi skulle kunna nå så många så var vi riktigt nöjda med vårt arbete. När jag spelar in det här så närmar sig Meditera Mera nästan 1 miljon lyssningar. Och för oss så bevisar det egentligen två saker som hänger ihop. Och det första är att intresset för meditation, mindfulness och inre utveckling växer i Sverige. Och vi tror att det gör det för att vi är allt fler som inser att vi behöver mer närvaro och medvetenhet i våra liv. Om du har lyssnat på podden från säsonget har du säkerligen hört att den har utvecklat sig lite grann säsong för säsong. Även om den till stora delar är sig lik. Och en nyhet som du kanske inte känner till är att du nu hittar transkriberingar till de flesta avsnitten på vår hemsida mindfully.nu. Om du också skulle vilja läsa om vad som sägs i avsnitten. Podden kommer garanterat att fortsätta att utvecklas. Kanske kommer den förändras mer, men syftet kommer att kvarstå. Meditera Mera är en podd för oss som är nyfikna och samtidigt kanske lite skeptiska på hur meditation kan bidra till ett mer närvarande och lite lyckligare liv. Men det är ju egentligen inte meditation som är den stora grejen. Det är vad meditation kan lära oss som är det viktiga. För egen del har förmågan att bli medveten om mina tankar, alltså att jag kan se dem lite utifrån och därigenom bryta identifikationen med dem, utan tvekan varit det viktigaste jag lärt mig i mitt liv. Och samtidigt så är det så att när jag inte tror på allt jag tänker så är det också det mest självmedkännande jag kan göra. Jag behöver dagligen öva eller påminna mig om det här, alltså att vara närvarande så att jag också kan vara mig själv. Och precis det vill vi dela med oss av i den här podden. Och det gör vi framförallt genom att bjuda in gäster så att vi kan få ta del av deras perspektiv, erfarenheter och visdom. Och vår ambition är att så många som möjligt ska upptäcka det här. Det är därför podden har varit gratis att lyssna på. Och det kommer den fortsätta att vara. Men den kanske största anledningen till varför vi kan göra podden och att vi kan hålla den gratis är att vi 2020 startade den svenska meditationsappen Mindfully. Sedan dess har Meditera Mera varit en del av appen. Mer konkret betyder det att avsnitten släpps i appen först och att i appen så behöver du inte heller lyssna på det här eller någon annan typ av reklam. Meditera Mera kommer som sagt fortsätta att vara gratis att lyssna på, men om du vill stödja podden så gör du det bäst genom att ladda hem Mindfully. Och den främsta anledningen till att ladda hem Mindfully är inte att lyssna på de här avsnitten utan reklam, utan det är att du får ta del av det kanske största biblioteket av meditationer och kunskap inom mindfulness på svenska. Appen består idag av 3 delar, meditation, kunskap och sömn. Här hittar du bland annat vår meditationsresa som är för dig som vill lära dig att meditera och för dig som vill gå djupare i din meditationspraktik. Det finns också anpassade meditationer för alla olika tillfällen, från när du är stressad, har svårt att sova eller ska hem till svärföräldrarna. Vi har också haft förmånen att kunna samla några av Sveriges ledande mindfulnesslärare, psykologer och forskare som lärare i appen. Och många av dessa har du kanske redan hört här i Meditera Mera. Via länken som du hittar till det här avsnittet kan du prova Mindfully utan kostnad i 30 dagar istället för 7. Så jag vill varmt rekommendera dig att ladda hem Mindfully och se om det finns en meditation eller flera som passar dig. Du kan också stödja podden Meditera Mera genom att dela dina favoritavsnitt till dina vänner och din familj, så att vi på så sätt kan få fler att vakna upp från tankarnas drömvärld till ett liv i närvaro och medvetenhet. Tack för att du lyssnar. Här kommer nästa avsnitt av Meditera Mera.
Hej och varmt välkommen till Meditera Mera med mig Axel Wennhall som ställer frågorna och Gustav Nord bakom lurarna. Nu befinner vi oss på Mosebacke i Stockholm för att träffa Ulrika Norberg för ett samtal om meditation och andning. Ulrika Norberg är föreläsare och författare med över dussinet böcker bakom sig. Hon arbetar även som yoga- och meditationslärare och andningsövningscoach. Dessutom så arrangerar Ulrika vandringsresor under temat hikefulness. Hon har skrivit boken Andas, livet händer mellan två andetag. Och meditation och andning är precis det vi ska prata om idag. Hur kan andetaget hjälpa oss att bli mer medvetna? Varför kan det vara värdefullt att öva sig på att andas? Vad är egentligen skillnaden mellan andningsövningar och meditation? Och vilka tips har Ulrika till alla som vill leva ett mer närvarande liv och uppleva fler andetag?
Allt möjligt, manusförfattare, producenter,
reklamare och allt. Okej. Nytt avsnitt av Meditera Mera och nu sitter vi här på Mosebacke på ditt kontor, Ulrika.
Mm. Välkomna!
Tack för att vi fick komma.
Ja.
Det här är första gången vi ses.
Ja.
Ja. Och innan vi satte på mickarna har vi hunnit suttit och prata lite grann och kommit fram till att vi delar många av intressen. Mm. Och du berättade också att du har arbetat en tid i Västerås, min hemstad.
Mm.
Vi ska ju prata om meditation och andning idag.
Mm.
Så jag tänkte bara bjuda in dig och de som lyssnar till en kort landningsmeditation.
Fantastiskt.
Mm. Vi sitter här i varsin fåtölj, bekvämt, skönt. Du som lyssnar kanske ut och går eller sitter någonstans, kollektivtrafiken till exempel. Och det jag tycker är så intressant med meditation är egentligen bara att när vi väljer att rikta uppmärksamheten mot ett särskilt objekt som till exempel andetaget, så kommer vi bara i kontakt med en naturlig process som redan sker. Så frågeställningen är det möjligt att vara medveten om ditt andetag där du befinner dig just nu utan att försöka kontrollera andetaget? Utan att påverka det på något sätt. Och istället observera andetaget precis som det är. Utan värdering. Bara vara medveten om när du andas in. Och när det andas ut. Och bara genom att flytta uppmärksamheten till andetaget, känna, uppleva, observera, så har vi en dörr in i nuet. Så det var en landningsmeditation. Hej!
Hej!
Jag är nyfiken på var du befann dig någonstans när du upptäckte meditation?
Backa bandet tillbaks till, ja, det var USA. Eller rättare sagt, första gången var faktiskt i Fiskeboda på en camping när jag gick i femman. Vad var man då? 11 år kanske. Det var min första meditationsupplevelse. Och jag och min familj var på den här campingen tillsammans med goda vänner. Och vi hängde, jag, min syssling Linda, vi hängde med två andra killar där på campingen. Det är väldigt roligt, vi spelade volleyboll och vi gjorde massa himla roliga. Daniel och Henrik heter de. Och den här ena killen, Daniel, han var ny för oss och vi hade precis liksom lärt känna honom. Och jag kommer ihåg en morgon när vi skulle spela, vi hade bestämt att vi skulle spela minigolf liksom efter frukost. Då sa vi att vi träffas efter frukost liksom här och där. Och då satt han på motorhuven på deras bil liksom i lotusställning och bara... Och jag sa så här, vad gör du för någonting? Jag tyckte det var jättecoolt. Liksom jag verkligen bara så här, ja men, och så jag hoppade upp bredvid honom liksom och sa, jag bara, vad gör? Ja men han bara, sitt bara och sen så gör ingenting. Jaha, okej. Okay. Så då satt vi där och medan min syssling Linda och Henrik tyckte vi var jättekonstiga. Men det kommer jag ihåg, satt en sån stor prägel, för det var liksom första gången som jag hade liksom träffat någon i min egen ålder som började ställa andra frågor. Och han gjorde det också mycket. Men sen har jag fått med mig rätt så mycket av det här med existentiella frågor och livsreflektion av min mamma sen jag var väldigt, väldigt liten. Så att det här på något sätt bara was up my alley. Det gick väldigt mycket hand i hand med det här andra livet som fanns vid sidan om leken och att vara barn och vara människa och allting. Så att det här var liksom på något sätt att det här var någonting i den linjen med det jag hade pratat mycket med min mamma om. Så att det var första gången och sen så var jag liksom, fortsatte väl det intresset liksom på olika sätt genom böcker och filmer. Och min pappa introducerade mig mycket till film när jag var liten. Så att där var det också att man fick kliva in i andra världar och upptäcka andra sätt att se på verkligheten på. Sen så kan jag inte säga att jag hade en sån sofistikerad vetskap om att det var andlighet som jag var, eller om man tänker liksom så här mänsklighet som jag var intresserad av. Jag var väldigt nyfiken och det berikade mig på olika sätt. Men det var inte förrän jag liksom flyttade till USA i tonåren under gymnasiet och läste på gymnasiet där och high school som jag verkligen började mer liksom pragmatiskt ge mig in i det här. Och det var tack vare min basketcoach då. Och det var också lite så att han var lite smygig på det sättet att han började liksom integrera mer andningsövningar och du vet, han kunde släcka ner hela gympasalen, tända ljus liksom, och många föräldrar där tyckte han var helt galen, bara så, you gotta play basketball if you want to be great at basketball liksom, så you don't do all any of these funky stuff liksom. Det där är bara humbug, det här kommer inte, tjejerna kommer inte vinna någonting. Men det gjorde vi ju. Han var på oss hela tiden på hur vi pratade med oss, till oss själva och till andra. Liksom så här, nej, så pratar vi inte här. Det kommer inte att göra det här. Hur ni pratar, hur ni andas, hur ni rör er, hur ni liksom på något sätt ser visionen. Det kommer att vinna matcher. Och i början tyckte vi att han var jätteknäpp. Och då sa han så här, ge mig 5 matcher. Och så gör ni det bara på mitt sätt. Så kan vi utvärdera sen. Och hitta kanske vårt sätt. Men först gör vi på mitt sätt. Så då gjorde vi det. Och då helt plötsligt så vann vi ju liksom 2 matcher i rad. Och det liksom gav blodad tand. Sen många år senare så bodde jag i New York och hade redan liksom ett intresse av det här men var fortfarande liksom i ett stadie i mitt liv där jag vågade inte lita på mig själv och mina förmågor och var lite tilltuffsad av livet så. Och sen så en av mina bästa kompisar bara, men ska du inte hänga med till min liksom zenmästare här liksom? Ja, sure liksom. För att jag hade liksom lovat mig själv att om någon erbjöd mig att följa med så skulle jag säga ja. det är en av de bästa grejerna med att vara i New York på början på 90-talet. Att det var ju liksom i en tid där innan internet och innan alla liksom fanns inga sociala medier. Utan skulle man hitta någon så var det word by mouth eller så var det yellow pages. Liksom. Då var det mer att ens intresse fick styra snarare än påtryck utifrån. Och det var en fantastisk tid måste jag säga. Så att jag hängde väldigt mycket nere på Zen Buddhistiska centret i Lower East Village. Gjorde mina bugningar och träffade min zenmästare. Och det var så fint för att liksom varenda session, varenda lördag eller varenda gång jag gick så var det alltid liksom man gjorde sina övningar och sina bugningar och sen satt man i meditation och så gick en och en in till zenmästaren och så hade man ett litet chat liksom för att komma vidare. Och det var väldigt, väldigt fint. Så att för mig är det alltid så att det är väl egentligen där det är språngbrädan till att jag sitter här idag. Så att jag markerar 30 år från den när jag var hos min zenmästare. Mm. Men det kanske är ännu längre tillbaka. Så jag vet inte. Ja, mm. Det är där det började.
Mm.
Mm.
Jag tänker att många som börjar meditera, de får en instruktion att de ska, precis som vi gjorde på landningsmeditationen, att man ska rikta sin uppmärksamhet mot sitt andetag.
Mm.
Andningen är central i många meditationsinstruktioner. Jag tänkte, du och jag, vi kanske bara skulle kunna nysta upp lite grann och definiera vad skillnaden är och hur du ser på skillnaden mellan vad som då skulle kanske kunna ses som mera meditation och vad som är andningsövningar. Och även ett begrepp som jag vet används mycket inom yogan och som du också skriver om i din bok är ju pranayama. Skulle du vilja ge dina definitioner av vad som skiljer dem och vad som är lika? Så att den som lyssnar också kan vara med mera på de olika begreppen.
Ja, det är ett rätt stort ämne. För att det beror lite grann på vad man väljer att titta utifrån för lins. Alltså tittar vi mer utifrån hjärna, nervsystem. Alltså lite mer biologiskt, fysiologiskt perspektiv. Så kommer vi ju väldigt tydligt utröna vad som är vad. Tittar vi snarare liksom utifrån något sorts medvetande perspektiv så har vi inte så mycket evidens på det än. Det finns ju det. Och sen så finns det ju alltid den aspekten av hur man själv i sin egen praxis ser det. Andningen är ett sätt att jobba med ett kroppsligt förankrande. Så att det är liksom en första stig in. Så att där finns det ju liksom lite olika sätt att göra det på. Man ser ju till exempel att det finns en större vinst i att först landa i kroppen. Att göra någon rörelse gör ju att du får ner stresshormon. Syret börjar röra sig bättre. Prana och livskraft börjar röra sig. Du får en bättre cirkulation. Vilket också gör att dimensioner i hjärnan börjar kopplas på. Jyoti kommer igång. Liksom det man pratar om. Så att forskningen idag, det är lite intressant. Jag vill bara nämna det. Börjar liksom verkligen visa på exakt samma momentum som andliga läran visar på. Att det har en vikt av att landa i kroppen först. För då har du en större rekyl sen till att låta din meditation inte bli en projicering. Alltså någon sorts liksom, utan snarare en förädling av medvetandet. Så att kroppen har, är liksom, det är där du bor och det är där du kan koppla ihop de här sakerna. Och ett sätt att använda andningen är ju att börja förnimma kroppen som ett vessel. Liksom som det är där meditationen tar fart. Och meditationen kan göra att du liksom kopplar ihop dig själv med dig själv och sen till all else. Vad nu den är, andra människor eller en tanke eller dimension, så en riktning. Så att och beroende på vilken andningsövning du gör, det är det här som är det coola i det hela. Det är ungefär, det är som Star Wars, liksom, may the force be with you. Och vara Luke Skywalker och lära sig Jedi-svärdet. Liksom, att det är ett hantverk att börja lära sig. Okej, det här är en energi och hur kan jag liksom på något sätt styra den här energin efter olika ändamål. Så att olika andningstekniker tar dig till olika platser i dig själv och i ditt medvetande.
Mm.
Så att man kan särdra det och generalisera det, till exempel att bara det här med att landa i kroppen, bara att bli medveten om sitt andetag. Det är någon sorts fundamentalt elementärt för att överhuvudtaget komma i kontakt med ett meditativt stadie. Pranayama är ju en teknologi inom yoga där du använder olika sätt att slipa på andetaget för att kunna styra energi. Så att man kan säga att prana betyder livskraft. Man kan säga att det finns liksom ett prefixet är prana, suffixet är ayama eller yama, behärskning. Att du lär dig att behärska din livskraft. Och då är det så att du går direkt till den funktion som faktiskt styr över din livskraft, och det är andningen. Så att yogisarna började se det här, vad intressant att liksom, beroende på hur vi andas, om det är förlänger utandningen eller förlänger vi inandningen eller håller vi andan, det skapar olika frekvenser. Liksom. Det skapar djupare fokus eller så skapar det ökad pigghet eller ökad lugn och så vidare. Så att man kan säga att man kategoriserar, därför är det en teknologi. Därför att beroende på vilken andningsteknik du applicerar så är det ungefär som ett batteri. Att antingen så ökar då frekvensen eller så sänks frekvensen beroende på vad du behöver, eller så balanseras den. Så man kan säga att det fungerar precis som en atom, liksom du har en proton, elektron eller neutron, att ibland så trycket jämnar du om det är det du behöver för att kunna jobba mer med din homeostas eller din jämvikt som person, om det är det som är, eller är syftet mer att liksom på något sätt öka frekvensen för att bli piggare eller hoppa eller få mer vitalitet helt enkelt. Så att du jobbar ju på att försöka titta på vitalitet på olika sätt. Så pranayama har en rätt så stort arbetsområde. Det finns vissa tekniker som är mer meditativa, så att syftet är mer in att glida in i en meditation, att hjälpa att komma in i det här tillståndet av djup reflektion, av att bara en varelseblivning. Eller ibland kan du ha en andningsteknik för att kunna liksom verkligen hantera en situation av något slag som är väldigt utmanande. Eller ibland kan det ha att göra med att bara att upptäcka sin potential. Så att det är lite spännande med pranayama, för att det är ju en mångtusenårig liksom teknologi. Så på svar på flera av dina frågor är ju liksom att pranayama är ju en aspekt. Idag har det ju också blivit så att vi har många andra andningstekniker inom breathwork, så holotropisk andning till exempel, och som kommer ifrån andra traditioner. Det är ju en väldigt begränsad andning, och Buteyko till exempel också kommer ifrån liksom mer medicinska så att olika andningstekniker kan ju kanske jobba med att exponera oss för olika kraftcentrum. Och det är det här som är så intressant med andning. Liksom att andning kommer alltid vara en stig du kan börja närma dig, oberoende av vad du vill utveckla, skulle jag säga.
Det jag tänker när jag har hört dig berätta är att, och det finns såklart massa olika definitioner av meditation, och jag håller helt med dig om att det särskiljer sig alltid från person och individ och situation och var man befinner sig. Men ett sätt som kan hjälpa mig i alla fall att se på det, bara för att få ett litet överblick, är att om vi ser till exempel den meditationen som vi gjorde i början, den handlade ju om att inte påverka andetaget. Alltså se om det är möjligt att till och med släppa hela den. Och det är ganska svårt, för när man riktar sin uppmärksamhet mot sitt andetag så finns det oftast liksom en tendens att vi vill försöka andas på ett visst sätt. Så det finns någon form av mera, vi kan kalla det en ren observation, ett bevittnande, ett betraktande. Alltså att bara få uppleva hur den här naturliga processen pågår inom oss. Utan att värdera den, utan att försöka kladda den, utan att ha en berättelse om att jag gör fel eller jag gör rätt. Utan bara det här öppna, tillåtande, vänliga tillståndet. Och enkelt sett skulle jag säga att okej, men om det är på något sätt en meditation, ett närvarande och medvetet tillstånd som vi har tillgång till hela tiden, då blir det mer att andetaget kan vara en väg in. Alltså det kan vara en sorts ankare som hjälper oss att hålla kontakt, eftersom kroppen är ju redan närvarande. Medan mitt sinne gärna tar mig till vad jag ska göra i sommar eller vad som hände igår kväll. Och då är andetaget ett verktyg. Men per definition, om det är liksom essensen, så behöver inte andetaget vara verktyget, utan det kan likväl vara att jag känner förnimmelserna i min högra tå, i foten. Det kan också vara en väg in. Foten är också närvarande. Och det här jag tycker är så fascinerande och intressant, och varför också jag ville träffa dig, för att det här jag ser också att det sen finns det en helt annan värld i hur vi, som du beskrev där, hur vi kan ta hjälp av andetaget. Jag är också så nyfiken på hur vi kan ta hjälp av andetaget för att komma igenom motstånd. Hur kan vi använda andetaget för att, hur kommer det sig att vi människor inte andas med hela kroppen? Ja, du skrev till exempel i din bok att för många människor så fastnar andetaget upp i bröstkorgen, eller hur? Och hur vi också kan komplementera de här två med det som då jag definierar som mera meditation och mera medvetna andningsövningar eller pranayama för att bli mer medvetna, närvarande, för att få mer flow i livet och ta sig igenom motstånd. Var en hyfsad liksom, definitions...
Jag tror det. jo, men det är lite intressant därför att om man tänker på andning i relation till meditation så är det ju så att oavsett vad det är så är det nervsystemet som vi vill träna. Därför att det är ju mer balanserad nervsystemet blir, desto lättare kommer det bli för oss att meditera. Men du kan gå in det, eftersom vi är psykosomatiska varelser, psyko betyder ju själ på latin, soma betyder kropp, så kan du absolut påverka det genom, som du sa, där med att hur jag rör min fot och bara bli medveten om hur jag rör min fot. Det gör ju att jag slår på nervsystemet och nervsystemet tvingar att bli så, det händer någonting nere i foten, och så skickar man liksom impulser och laddar på de motoriska enheterna, så får det information och så får det en konsekvens också för andetaget. Mm. Så du kan jobba med fysiska förnimmelser, som det heter det, för att också stärka andningen. Men du kan också använda andningen först som en landningsplats. Liksom så här, hur är andetaget? Vart i kroppen sitter andetaget? Är ju också en form av meditation. Alltså att meditera är ju latin, som betyder att vända tillbaka. Alltså reflektare, att liksom på något sätt, vad reflekterar vad? Ungefär som att hur faller ljuset på stenen? Att försöka titta på hur saker och ting gestaltar sig, helt enkelt. Så att det ena löser det andra, om man säger så. Det finns liksom andningstekniker som hjälper oss att börja jobba med att koppla på det autonoma nervsystemet. Och det autonoma nervsystemet är ju liksom på så sätt skuggsidan på det centrala nervsystemet. Centrala nervsystemet är hjärnan och ryggraden. Det som allting du gör med vilja. Mm. Så andningen ligger 50% i det centrala nervsystemet. Och regleras 50% i det autonoma nervsystemet. Vi trodde ju länge i väst att det bara låg i det autonoma nervsystemet. Yogisarna fattade ju att nej, du kan också styra dina andetag viljemässigt. När vi människor försöker att förstå oss själva och har kommit till den insikten av att okej, jag har alltså en del av mig som bara är helt autonom. Hjärtat slår, jag kan gäspa, jag liksom kliar mig när jag behöver klia mig. Liksom, och jag känner att nu blev jag trött eller hur jag smälter maten. Det är en del av mig som jag inte tänker på. Icke-viljemässig. Tänk om vi hela tiden skulle gå och tänka så här, nu ska jag slå mitt hjärta. Nu ska jag in här att använda vårt medvetande bara för de här funktionerna av att upprätthålla ett liv. Yogis som tänkte på det här för 5000 år sedan, bara... Men vad coolt, det är liksom att på något sätt att vara människa, du har en egen motor någonstans. Det är liksom det, och vad får vi bränslet? Det är intressant, vad är de här två hålen i näsan? Och så vidare, att det blev ett upptäckande av att hur får vi ihop det här med den yttre och den inre världen? Då började man förstå att liksom, andningen är ju A och O. Det är ju den här andningen som gör livet. Så att prana flyter på andetaget. Okej, hur kan vi uppskatta den här dynamiken mera? Meditation kom till, liksom att bara stanna upp en stund skapa ett utrymme och ett forum för de här två aspekterna att komma samman. Så jag ville bara, för jag anser att det här är spacigt och lite coolt liksom, att börja höja ribban ibland, för att man, för mig blir det i alla fall så att man får lite större så här aktning och respekt för vad det är för typ av grej jag går och bor i kroppen. Den är ju svincool. Mm. Alltså, det är ju häftigt att få vara människa. Redan där blir det liksom en lyxalig meditation bara av att wow, balt liksom, som kan vara en motvikt kring alla de här andra negativa tankarna, att jag borde vara mer, jag skulle, jag måste och så vidare, som snarare har motsatt effekt på vårt medvetande, som gör att vi bara förhärligar det liksom, och tröttar ut det centrala nervsystemet. Så att en stor del av att det finns värde av att börja, precis som du sa där, att landa med en meditation, landa i kropp, var har jag andetaget. Bara där gör vi en tjänst. Och redan där boostar vi våra celler och sådana saker. Och sen så fattade ju också yogisen att beroende på vart du är, så kan du ju också använda andningen på olika sätt. Till exempel man brukar säga så här, let's use the mind and then lose the mind. Och ett sätt för att koppla på sinnena, för sinnena faller under nervsystemet också. Så beroende på hur du retar nervsystemet så kan man direkt se vilka typer av tankar du har. Att tankar är oftast en effekt av programmeringen i nervsystemet. Så kan du ändra programmeringen i nervsystemet, då kan du ändra dina tankar. Det finns det evidens på idag och det har yogisarna pratat om i 5000 år. Men sen så finns det också en vinst av att när du väl är inne i kroppen och du är inne i meditation, släpp andetaget. Och bara lita och surfa på den här autonoma funktionen. Vad händer där? Så att det är otroligt spännande. Jag skulle säga att meditation är ett äventyr. Lika mycket som det är en upptäcktsresa, som ett utforskande. Och också få syn på var man låser fast sin energi. Så det är därför som många surfare och inom surfkulturen oftast använder sig av andningsövningar och ligger väldigt nära med yoga. Liksom att det går mycket hand i hand för det är liksom lite samma utforskande. Att leva, att börja öppna på och glänta på dörren av att leva ett liv i uppleva livet. Att vad handlar mitt liv om ibland? Ja, ibland är det bara att överleva. Ibland kan det också vara uppleva. Ibland kan det vara att leva. Att det finns flera olika vägar inom sig själv. Liksom att andningen har en adekvat del att ta sig till ett meditativt tillstånd. Mm. Men sen när du väl är där så kan också, man kan vända på det. Att liksom så här, bara låta andning vara andning. Vad händer om jag bara liksom låter andningen få vara en, som i Vipassana till exempel, när du bara liksom så här, kan andningen vara som en filmkamera liksom, genom, vad händer om jag liksom följer andningen genom kroppen? Istället för, och använder den inifrån och ut istället för utifrån och in. Så att det är ju, det här är ju bara tecken på hur ballt medvetandet är och hur jag liksom på något sätt, hur vass vill jag vara i min farkost? Och hur stark kan jag vara? Så att det här med att vara liksom sensoriskt stark, det gör ju att du plockar upp information från omvärlden mycket, mycket fortare och kan omvandla det till något sätt, vad behöver jag göra nu? Mm. Det är coolt.
Mm. Det är väldigt speciellt. Du skriver ju bland annat om att vi människor andas fel, och när vi andas fel så tolkar jag in det som att vi inte längre har tillgång till kroppens naturliga andetag. Hur kommer det sig och vad kan vi göra åt att återgå till vårt naturliga andetag?
På fråga ett, hur det kommer sig att ja, vi blir drabbade av livet. Alltså att vi, det kan vara allt ifrån att föreställningen är att livet händer oss och vi ska bara mäkta med det. Att vi identifierar oss med att jag är mina tankar och känslor. Eller att man fastnar i många vanemönster. Och då blir det oftast vanemönster, bygger oftast muskulära spänningsmönster. Och eftersom andningen är mekanisk som regleras av muskler och organ, alltså samspelet mellan liksom nerver, muskler och organ, så kan det ibland bli så att hela bröstkorgen blir för spänd. Och får vi upp andetaget för högt uppe i bröstkorgen, då ser man ju att det skapar ångest. Så att en definition, eller det behöver inte, det kan skapa andra saker, men en definition på ångest är syrestrypning. Alltså att du stryper syrets väg upp till huvudet. Så att du får de här korta andetagen, det har ju också att göra med att du får in för mycket syre och du får inte ut tillräckligt med koldioxid. Så att om du då kan implementera en andningsteknik som gör att du vänder på steken och forcerar ut utandningen. Eller att, som vi har förstått, att ta en brun papperspåse och så andas du in och ut i den här papperspåsen till exempel, så ökar du koldioxid. För när du ökar koldioxid, då lugnas kroppen, då lugnas sinnet. Så att när du sen tar bort påsen så stimuleras syre. Så att på första frågan handlar det rätt och mycket om hur kan jag få en bättre syr- och gasbalans i kroppen. För när jag får det så blir det att axlarna åker ner. För att komma dit så behöver man ibland släppa på spänningarna i andningsmuskulaturen. Och det kan ibland räcka med att ta promenader, simma, liksom röra sig på olika sätt. Som gör att man får den där andningen att liksom balansera sig. Så att du kan göra det med fysisk rörelse. Du kan göra det med att bara ändra på sättet som du andas på. Du kan göra det med externa saker som att andas i en brun påse till exempel. Därför att vi har allting att tjäna på ett mer balanserat andetag och en inte så spänd bröstkorg. Så till exempel att du har ju många människor som upplever att de har liksom en motsatt andning. Till exempel att en funktionell och hälsosam andningsmönster är ju att när du andas in att bröstkorgen vidgas. Sen finns det de som har andningsmönster där det händer tvärtom. Att när du andas ut så vidgas det istället. Och det blir fel för att... Och då skapar man mer inflammationer i kroppen, ser forskningen. Du får mycket mer inflammatoriska gensvar. Och det är ju rent motsträvet till hälsa. Mm. Idag när vi tittar liksom på sjukdomar, hur du klarar av liksom en virussjukdom eller infektion i kroppen, är direkt i samstämmighet med din andningskapacitet och hur du andas. Om man tänker klokskap hos generationer blir så att när någon har paniktillstånd, då brukar nästan alltid den äldre generationen och mormor eller farmor eller någonting så här, sätter ner, tar några djupa andetag. Man liksom sätter personen ner, grundar den, sätter kanske händerna på, slut ögonen och bara...
Okej, så här kommer ett kort reklaminslag. För högt upp i Himalaya, i Nepals mest otillgängliga nordvästra hörn, ligger ett skolhem. Skolhemmet är förutsättningen för att barn i utsatta familjer ska kunna gå i skolan eftersom avstånden är stora och vägarna mycket dåliga. Skolhemmet ger nästan 70 barn bra utbildning och en ljusare framtid. Det drivs sedan många år av den lilla svenska föreningen KMCH. Barnen får mat, kläder, möjlighet att sköta sin hygien, en säng att sova i och hjälp med läxläsning. KMCH står för alla kostnader och betalar lönerna för den personal som behövs. Skolhemmet är det viktigaste för KMCH, men stödjer också plantering av fruktträd, byggen av växthus och återbeskogning. Och har precis byggt och öppnat ett bibliotek. KMCH behöver allt stöd de kan få. Och 99% av de insamlade pengarna kommer fram till barnen. Så gå in på www.kmch.se och läs mer där.
Andas, säger man. Så att andningen har en enorm kraft. till att kunna liksom reglera om och ändra hela moduset i oss. Så att lära sig bara att andas mer rätt. Andas mer rätt är att bara placera, att hitta en placering i bröstkorgen där du har den viktigaste andningsmuskeln, diafragman. Så att den får så bra arbetsyta som möjligt. Så att runt mellangärdet, det är där du hela tiden vill se att bröstkorgen kan expandera sig på en inandning och komma in. Och gör man det, då blir det nästan som att hälsan kommer tillbaka. Det är för att den regleras, för då blir liksom nervsystemet nöjt. Det blir så här, ah, härligt, nu har vi en bra distribution här av energi i systemet. Och det kommer att göra det 380 000 gånger lättare att springa om man vill göra det, eller kramas om man vill göra det, eller fokusera på att skriva om man vill göra det, eller kunna föreläsa om man vill göra det, eller meditera, eller vad det än kan vara. Så att andningen har en bra värde för meditation är ju neurologiskt, fysiologiskt, anatomiskt försvarbart, men också för våran liksom andlighet. För att det heter ju andas av en anledning. Det är ju där det sitter.
Jag tycker det är intressant att det grekiska ordet phnema är ju
prana.
Ja, andas. Mm. Och det som jag också tyckte var väldigt intressant när jag läste din bok var just när du skriver om att det är så många muskler, att det är i princip hela kroppen som andas. Mm. För det här är ju någonting jag tycker man kan uppleva när man vittnar sitt andetag, när man känner och upplever i meditation, att det är inte bara vissa muskler som är involverade, utan och jag tycker också det är ganska intressant att när jag andas in, ska vi se här, nu ska jag bara säga rätt här. Så när jag andas in så skulle man kunna tänka att förnimmelsen borde gå ner i kroppen, men jag kan uppleva att när jag andas in så går mina kroppsliga förnimmelser upp, och när jag andas ut så går de ner.
Mm. Men det är ju det här som är så underbart med att många som mediterar kan ta med sig det utforskandet in i sin andningsträning. Det märker ju jag liksom många gånger, och jag tror att det är där modern vetenskap går bet. Därför att där går man snarare bara så här, okej, vad är det vi vill bevisa? Vad är det, istället för det här, att kunna äga sitt andetag. Varje människa, vad händer när du gör det här? Blir det någon skillnad liksom på andetaget? Alltså om du vänder upp benen upp mot väggen till exempel. Mm. Och då börjar vi liksom prata mer om att vad många liksom kroppsterapeuter jobbar i, kinesologer eller osteopater eller alltså, som märker i sina händer att när man masserar vadmuskeln till exempel, gastrocnemius och soleus, två muskler, när du släpper på spänningarna i det, så är det nästan 99% av fallen så den personen som ligger där får ett bättre andetag. Det är ju helt fantastiskt. Mm. Och jag menar, ja, olika muskler. Det är inte så att du andas med soleusmuskeln. Så att man tänker så att du har det som kallas för primära andningsmuskler. Det är ju de här musklerna mellan varje reben. Rebensbjällen liksom. Och sen är det diafragman som sitter liksom i basen av bröstkorgen. Det är som liksom golvet i bröstkorgen och taket i magen. Det är liksom de primära. Sen har du de som är accessoriska, alltså de är birollsinnehavare, det är liksom nackmuskulaturen. När de börjar, och bäckenbotten och hela bukmuskulaturen och sådär, när de börjar bli mer dynamiska ett andetag, då påverkar ju de även tryckförhållandet överallt i kroppen. Så att det är därför som löpning och kardiovaskulär träning också påverkar andetaget så bra. Man pratar ju om kardiovaskulär träning. Det kommer ju av kardio, hjärta, vaskulär, alltså hur dina kärl kan jobba. Hur du liksom pumpar syret. Det är därför som många, till exempel löpare, hamnar i meditativa tillstånd ibland. Av att liksom, du jobbar långdistanslöpare mer än kanske kortdistanslöpare, är att du kan processa tankar också på ett annat sätt. För du har en jämn bo-boom, bo-boom, bo-boom. Att när puls och flöden i kroppen når samma frekvens, så når du det här flowet.
Mm. Vi hade ett intressant samtalet innan det här handlade faktiskt om löpning.
Ja, vad kul.
Ja, och då utforskade vi just att genom att meditera innan man går ut och springer så är det fullt möjligt att komma in i andra andningen från första steget.
Ja.
Och det är fantastiskt.
Ja, det är för att man minskar stresshormon. Mm. Ja.
Sinnet är stilla men medan kroppen är i rörelse. Mm.
Och det här med att ha ett stillat sinne, det finns det ju också forskning på som visar att när når vi det här, liksom när jyoti, när du ser ljuset eller när du känner att liksom tankarna pausar, de blir lite långsammare och du liksom får den här glipan mellan tankar helt enkelt. När du får det man kallar för mind space, the space in between two breaths. Så att när du får en andningspaus, när du kan vara en andningspaus, då får du direkt mind space. Så att det är därför som yogisarna fattar så här att okej, om jag låter in- och utandningen bli mera jämn och så balanserar jag det ett par minuter, till exempel inandning på 4, utandning på 4. Bara låter det tills det liksom, okej, då är jag inne i det fokuset. Och sen så andas jag in på 4, håller andan på 4, andas ut på 4, håller andan på 4 så att jag ökar det här spacet. Då över några minuter så är du i meditation. Så att du kan också liksom bara vara att öka utrymmet mellan andetaget gör att du sänker stresshormon, du ökar endorfiner, oxytocin i hjärnan och det skapar ditt mindspace. Sen kan du göra det via ljud. Du kan ju göra det genom vissa typer av till exempel. Det är också ett sätt att hamna på samma plats. Fysiska förnimmelser. Så att beroende metod kan ju också göra att du hamnar på samma plats. Så det beror lite grann på alla vägar bär till Rom, helt enkelt. Och jag tycker det är spännande det här med att man inom olika traditioner har kommit till samma slutsatser, fast genom olika tekniker. Det tycker jag är jättespännande.
Mm.
Det innebär ju liksom att vi har samma källa. Mm. Same essence.
Mm.
Så inom yogisk filosofi säger man det är Brahman. Alltså det är Brahman, det är liksom någon sorts, där kopplar vi upp oss på det här med att vara människa. Och att man är, att vi är unika individer. Och vi är alla droppar i ett hav. Och inom yogisk filosofi så talar man ju om det. Att det finns liksom, när du når samadhi, en sorts djupt med högre medvetande. Så finns det 7 stycken olika nivåer till. Så nirvitarka samadhi och savitarka samadhi. Det finns liksom lite olika dimensioner. Men när du kommer till den supreme. Det finns olika tekniker för att ta dig dit. Då är du där. Och då menar man så här, att du behöver bara komma dit en gång i livet. För har du verkligen gläntat på den lilla. Tar du bara med dig den stjärnan av frö. Och strösslar på det resten av ditt liv. Så blir det så att varenda gång man kommer till en så här jobbig situation. Då kommer den där, just vad var det för teknik jag behövde? Jo, lägga huvudet på bakhuvudet och göra sugröret och göra För att mitt fokus var det där. Jag vill komma tillbaka så jag kan närvarande, så jag kan fortsätta nära mitt utforskande.
Mm. För ibland när jag hör till exempel den yogiska beskrivningen så låter det för mig med de här 7 stegen, det låter långt borta. Men min upplevelse är att det här är det mest naturliga som finns för oss människor. Vad är din tanke kring det?
Nej, jag tror det är snarare tvärtom för mig faktiskt, att det inte är långt borta, utan det är ju tecken på alltså hur väl du har lyckats träna nervsystemet, alltså den förmågan att kunna, så det är snarare än bara en högre grad av närvaro skulle jag vilja säga. Det är ungefär som att en av mina lärare pratade om att så här, i början när man mediterar så är det oftast man jobbar med att gå upp för berget. Liksom. Och sen ju högre upp man kommer en bit och så går man tillbaka så hämtar man tillbaka insikterna för hur långt man kom. Och det är så man liksom jobbar över tid i sin meditation. Och sen händer det ibland att man kommer upp till toppen. Då blir det ju det som man ser på toppen som sen kommer att prägla. När jag var på toppen så tar man tillbaks det. Men du måste alltid komma tillbaks till base camp. Så att människor som blir fast där uppe, de kommer prata liksom över allas huvuden.
Mm.
Och just det här att hamna i någon sorts elitistiskt, att det blir någonting som är så onåbart, vilket det inte är alls. Men som sagt, jag menar, hur många gånger går upp till toppen av Mount Everest? Men du kan ju å andra sidan komma i kontakt med det på olika sätt. Så jag skulle vilja nog säga att det är bara en, att du utvecklar en förmåga av att kunna komma in i meditation oavsett vilken situation du är i. Mer så.
Men då är jag med.
Ja. Så att ungefär som att testa din meditation. Kan du sitta på Sergels torg liksom, mitt där och meditera? Men då är du där.
Klarar du av att vara närvarande när din partner inte har tagit ur diskmaskinen?
Ja, men exakt. Det är liksom det där. Så att det är snarare liksom tonuset på muskeln. Liksom och den kan man ju träna jättemycket.
Hur använder du ditt eget andetag för att möta motstånd?
Det skriver jag en hel del om i min bok också. Det här med att ibland så när man sitter i en situation där man har väldigt lite rörlighet. Alltså det trycker på från alla håll. Då kanske det mer blir att man bara, okej, det är bara att ta ett andetag i taget här. Det är där vi är nu. Liksom. Att bara stay afloat. Och inte agera varken framåt eller bakåt. Utan bara be with the situation. Liksom att vänta ut den här vågen. Liksom, ungefär som när man sitter och man guppar och man kollar på vilken våg det är man ska hoppa på när man ska vågsurfa. Samma sak där, att bara andas. Ta ett andetag i taget. Sen i andra situationer kan det ju vara så att andningen mera blir att okej, här är det väldigt hög frekvens i min omvärld just nu. Det är extremt. Kanske kan vara mycket ilska, aggression. Det kan vara, jag har varit med om rån. Jag har varit med om 9-11. Alltså när det är någonting som är så extremt mycket högre. Det kommer mera uppifrån. Då jobbar jag väldigt mycket med längre utandningar. Och bara försöker grunda mig själv. Liksom, överhuvudtaget att använda mig. Att bara säga, okej, här gäller det att hålla huvudet kallt. Ta utandningar så att jag kan hålla min skärpa. Det där har jag haft väldigt mycket nytta av faktiskt. Alltså att i extrema krissituationer som inte är emotionella kanske utan mera är när det händer. Till exempel som att jag var mitt i krisen 7 april här i Stockholm när den här bilen kom. Så såg jag alltihopa och jag stod precis när jag såg bilen och det var fruktansvärt liksom. Och hur jag var tvungen att hantera den situationen med människor som kom på mig och skrek liksom. Och då blir det ju att jag har märkt att jag är rätt bra på att kunna liksom, ta hjälp av mina verktyg för att kunna vara närvarande. Inte bara för mig själv men för mina medmänniskor. Jag lånar ut mig själv en stund. Och då finns det inte fog för att kliva in i någon sorts. Utan jag tänker så här, nej, jag får ta mina känslor sen. För just nu måste jag vara här som en människa och medmänniska och bara okej, vem tillhör du? Var har du din mamma? Var är det någon som vi kan ringa? Liksom att jag blir rätt så lugn och trygg där och då. Så att på det sättet. Och sen ibland också att när jag är glad och lycklig och när livet går med mig att liksom träna mig också på. Jag är rätt så dålig och har varit det i mitt liv på att njuta av saker och ting om det går bra eller någonting sånt där utan tänk så men okej, nu har vi gjort check och så jag går vidare på nästa utan liksom bara fortsätta utan lära mig också att stanna upp ibland och göra som en liten ritual av det och där blir det så att okej, nu stannar jag här och tar några andetag och bara lär mig att lukta på blommorna och stop and smell the roses brukar man säga ibland att det är lika mycket en träningssak som det andra, skulle jag vilja säga.
Det är underbart att njuta av sitt andetag.
Ja, exakt. Få. Liksom att jag hade en av mina lärare som sa try to make love with your breath. Jag tycker det är så fint. Att liksom låta bara andetaget få skapa utrymmet av att kunna stanna upp och få. Mm. Så att absolut. Och ibland använder jag även andningen för att liksom. Ibland använder jag även kroppen för att kunna ladda av. När jag märker så här, okej, här är andetaget begränsat. Men då gör jag rörelser eller så. Jag upptäckte när jag blev mamma för första gången för 16 och ett halvt år sedan, liksom när Olivia, min dotter, kom, att jag faktiskt fick liv i min nyfikenhet igen. För jag har alltid fått höra så här, gud vad du är nyfiken, måste du vara så jävla nyfiken, måste du liksom hålla på och undra och tänka och gud vad du håller på, och du är ju tjej, glöm inte bort det. Allt från det till, jaha, vad innebär det? Då ska jag veta min plats? Eller vad kom det ifrån? Eller gud vad du säger, du är så. Bla, 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 bla. Så att jag hämmade mig själv rätt så mycket. Men när hon kom så hände det någonting annat. Bara, gud vad det är. Liksom, jag undrar om hon, jag också ska krypa. Liksom, vad händer då? Och bara, wow. Så att jag började liksom titta på det här med min nyfikenhet på ett helt annat sätt. Liksom, kan jag istället göra det till min främsta gren? Kan jag träna den? Och där började det en rätt så spännande resa faktiskt, liksom att, som jag faktiskt applicerade också på mitt sätt att meditera, på mitt sätt att yoga, på mitt sätt att liksom, skriva, träna, äta, liksom, att börja liksom, utveckla mig själv, att utmana det jag hade lärt mig och se det på nya sätt. Inte alltid bara att lära mig massa nytt, utan processa och jobba med det här på ett annat sätt. Och det också blir så här, men det är ju det här som är dynamiskt sätt att leva på. Att kunna transformera energi på det här sättet. Liksom. Så att vara mamma var asläckert för mig. För att det gjorde också att jag började liksom återknyta till massa saker som jag hade avfärdat tidigare. Liksom att nej, det är si eller det är så eller. Och studsat lite på det. Bara, men gud, jag är ju inte en sån person. Och mådde inte speciellt bra heller att vara så stängd. Eller så strukturerad att liksom följa givna normer eller regler. Att jag är nog en rätt... ibland... Jag vill utforska saker. Mm. Tycker det är spännande att lära mig grejer. Träffa nya människor och bli så här, hur ser du på det här? Bara, wow!
Okej, så vi har det här inslaget också i podden där vi kallar det fem snabba.
Ja.
Så det första som kommer upp, bara spontant. Vilken eller vilka personer, de kan vara levande eller döda, skulle du vilja ha en middag med?
Vad roligt, det pratade jag med mina barn om häromdagen. Ja, Picasso, en, absolut. Det skulle vara roligt att få träffa Marie Curie. Om hon hade levt. Nikola Tesla skulle jag också vilja hänga lite med. Och nu levande Murakami, författare. Och Terrence Malick som är regissör. Det är de nu. Det finns en massa andra, men det är de som kommer till mig nu.
Nice.
Mm.
När var du ledsen senast?
Ja, häromdagen. Var jag det. Jag är lite ledsen i det här och då. Alltså det är en del av vara människa. Så att, ja, typ dagligen för någonting. Men jag är också glad för någonting varje dag. Men jag är ledsen för någonting varje dag. Absolut. I stort sett.
Vilken bok eller dokumentär skulle du vilja tipsa lyssnarna om?
Oj, det finns ju så många urval. En liksom litet boktips. Jag faktiskt pratade med någon person häromdagen som inte hade läst Tisdagarna med Morris och Mitch Albom. Så om man vill läsa någon liksom liten bok som är härlig med ett samtal mellan två människor om livets liksom både utmaningar och härligheter, så är det där lyckades han göra en home run, ska jag säga. Har ni läst den?
Nej, spännande.
Nej, och den är så härlig för den går så fort att läsa. Det är liksom en liten bok, så att det krävs så litet energi att läsa den. Och man får så mycket tillbaks.
Perfekt. När vi spelar in där i maj. Så att det låter som en perfekt sommarbok att läsa. Mm. Vad är du tacksam för just nu?
Att få ha lite luften om en framtid igen. Jag är otroligt, otroligt tacksam över att min man lever efter 15 år av stor sjukdom. Han har 4 år senare efter en levertransplantation att han mår jättebra och att vi är på en härlig plats. Det kommer jag fira resten av mitt liv. Wow. Att få ha gått igenom hela den balletten och klivit ut på en ballare plats.
Mm. Sista frågan. Mm. Vilket är det bästa rådet du har fått?
Grab life by the balls.
Och med de orden så lämnar jag över micken till dig. Så skulle du få guida oss i en andningsövning eller meditation. Jag vet inte vad du vill eller vad du har förberett eller vad du har tänkt göra. Men jag lämnar över till dig så får du berätta för oss vad vi ska göra.
Jag tänker att vi kan ta en andningsövning eftersom jag tänker att ni gör säkert rätt mycket meditationsövningar. Men, och det är en rätt så enkel men väldigt bra andningsövning att använda i de flesta tillfällena med bara när man vill stanna upp och både boosta sitt andetag, både fokusera. Det kan vara som en ingång till en meditation eller vad som helst. Men att ni kan sitta upp, raka, lite mer sträckta upp i ryggen och lägga händerna på låren med handflatorna uppvända. Och tänka på att stänga händerna. Alltså vända in fingrarna mot mitten av handen och sen veckla ut fingrarna. Och så gör det här rätt så långsamt. Och tänk att händernas rörelse kommer nu att styra rytmen på andetaget. Så om du sluter ögonen och andas ut med händerna knutna. Och så i takt med inandningen veckla ut händerna, fingrarna lite grann. Och långsamt fyller bröstkorgen tills du säger stopp. Håller andan. Och när utandningen påbörjas viker in fingrarna. Testa det några gånger. Försök att synkronisera just rörelsen i händerna med rörelsen av andetaget. Nästa gång händerna blir som två mjuka knytnäver, låter ni vänstra handen vara stängd hela tiden och bara jobba med högra handen. Andas in, vecklar ut. Högra handens fingrar. Och andas ut. Dra in fingrarna mot handflatans center. En gång till. Och till sen högra handen var stängd och gör samma sak med vänstra handen. Inandning, vecklar ut vänstra handens fingrar till en öppen handflata. Och när utandningen kommer, veckla in fingrarna. Och känna att det här får gå lite långsamt så att vi lägger på motstånd på andningsmusklerna. Men också på fokusmusklerna kan man säga. Nästa gång stänger vänster hand. Håller båda händerna stängda. Öppna höger hand och andas in. Håller andan. Stäng nu höger hand. Öppna vänster hand och andas ut. Låt vänster hand vara öppen och andas in. Håll andan, stäng i vänster hand, öppnar höger hand och andas ut. Prova det en gång till. Håll höger hand öppen, andas in. Stänger höger, öppnar vänster hand och andas ut. Håller vänster hand öppen, andas in. Håll andan, stänger vänster, öppnar höger hand och andas ut. Och slappnar av i händer, öppnar blicken. Och tar ett djupt andetag. Bara reflekterar över var du landade nu i energin.
Mm.
Tack.
Vad skönt.
Jätteskönt.
Så att det första vi gjorde var att liksom först bara jobba motoriskt. Och det är ett jättebra sätt att börja träna liksom hjärnan och fokus. Båda händerna. Sen var det en hand bara. Och sen den andra handen. Och sen växla mellan. Det gör att man sätter liksom tryck på de här strukturerna på lite olika sätt. Det, pendeln kallas det för.
Vad fint. Och i din bok så finns det ju massa andra övningar.
Ja.
Så att kan man utforska också.
Ja, och den finns ju som ljudbok också så där jag guidar de här övningarna. Så att för den som inte gillar att läsa böcker så kan man ju lyssna på ljudboken också.
Fint. Mm. Tack för att du fick komma.
Tack.
Tack. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Meditera Mera med Ulrika Norberg. Vi hoppas att du har blivit inspirerad av vårt samtal och av Ulrikas andningsövning. Om du vill komma i kontakt med Ulrika så hittar du hennes kontaktuppgifter på vår hemsida mindfully.nu. Och är det något vi har tagit med oss från vårt samtal med Ulrika är det påminnelsen att stanna upp och ta ett par djupa andetag. Ta hand om dig så hörs vi snart igen.